Välkomna hit. 6 dagar före valet är Sverige inne i vad som närmast kan beskrivas som en fullskalig energikris.
Och vi är församlade denna dag för att prata om elpriserna, tänkte vi.
Men den största trygghetsutmaningen, den ligger faktiskt i det som vi brukar prata om som den rent fysiska tryggheten. Tryggheten på gator och torg.
Inget annat land i hela Europa har haft samma våldsutveckling som Sverige. 53 dödsskjutningar hittills i år. Ofta rena avrättningar.
Ja, Ulf Kristerssons lag vann valet och han kunde därmed bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Men tiden därefter har inte varit så lätt. En svår ekonomisk situation, en debatt om löftesbrott och vikande opinionssiffror. Det är några av ingredienserna i regeringens första höst. Kommer regeringen kunna vända detta? Om det ska vi prata i Studio DN idag. Jag heter Evelyn Jones och Hasse Rosén är min kollega på politikredaktionen och den som har järnkoll på opinionssiffror. Hallå!
Jag hoppas att jag har det. Hej.
Hur ser stödet ut för regeringspartierna så här några månader efter valet?
Ja, i vår senaste mätning som vi gör ihop med undersökningsföretaget Ipsos då, så är förändringarna för regeringspartierna enskilt inte så intressanta, men det finns, den samlade bilden är ändå att regeringspartierna backar. I vår mätning så är de nere på tillsammans 45% då, så de har gått bakåt ungefär 4 procentenheter. Så den samlade bilden är en tillbakagång.
Och du säger att det relevanta är ju hela regeringsunderlaget. Men kan man se något parti där man har liksom tappat extra mycket eller som har lidit lite extra här?
Ja, det är Sverigedemokraterna som har backat mest i den här undersökningen. Då. Ungefär ett par procentenheter. De ligger under valresultatet nu. Då. Moderaterna har tappat lite sedan förra månaden men ligger i nivå med valresultatet. Kristdemokraterna och Liberalerna är det de som ligger mest kritiskt till. De glider nu ner i den här farliga zonen kring 4%-spärren och i Liberalerna under den i vår mätning. Då. Så att, de har tagit stryk.
Så de har viss anledning till oro?
Det får man säga. Samtidigt är det väldigt tidigt i mandatperioden så jag tror inte att partisekreterarna liksom ligger vakna på nätterna ännu efter opinionssiffrorna.
Men hur vanligt är det? Det har gått ungefär 2 månader sedan regeringen tillträdde. Hur vanligt är det när en ny regering tillträder att det blir vikande opinionssiffror?
Det förekommer ibland. Man får ju komma ihåg att politiken har ju förändrats så mycket så det är väl svårt att jämföra olika regeringar och olika val. Då. Men ett exempel på ett tydligt tapp var ju 2016 när Reinfeldt 1 tillträdde då. Och då fanns det ju väldigt tydliga skäl till det. De hade ett par ministerskandaler, ministrar som hade inte betalt tv-licenser och haft anlitat arbetskraft svart och sådär. Och 2 ministrar fick gå väldigt snabbt. Så att det var en väldigt turbulent start. Och sen blev det också reaktioner när man faktiskt började förverkliga den politik man hade gått till val på. Så det där kunde man se det då. Men om man tittar på förra valet då, det var ju väldigt speciellt, det var den här långa regeringsbildningen på 134 dagar. Mm. Och då satt ju Löfven kvar med en övergångsregering och under den tiden på hösten så ökade opinionssiffrorna för Socialdemokraterna. Men det ska man ju komma ihåg att det handlade ju väldigt mycket om att borgerliga alliansen följer fullständigt samman under hösten. Det var ingen bra reklamtid för borgerligheten liksom. Mm. Men sen när januariavtalet kom däremot och Löfven började regera igen på riktigt. Då hade han gjort upp med Liberalerna och Centern och massa politik som inte var S-politik. Då tappade de dem.
Så det är inte unikt?
Det är inte unikt, det är absolut inte.
Men den här gången, om Reinfeldt 1 då hade ministerskandaler och sånt. Den här gången har det ju varit en debatt om främst om vallöften som har svikits då. Det handlar om bränsleprissänkningar, de blev mindre än vad många hade hoppats på. Det handlar om de höga elpriserna som var en jättestor fråga i valrörelsen. Har regeringen levt upp till det de lovade i valrörelsen?
Ja, vi har ju frågat väljarna om detta då, och då är det en majoritet som inte tycker att regeringen har levt upp till vallöftena. Jag säger levt upp då för vi vill göra en distinktion här. En del pratar redan om brutna vallöften och det tycker jag är för tidigt då. Det kan ju bli så att man faktiskt levererar på de här punkterna. Givetvis försöker regeringspartierna nu att tona ner det här och säga nej, men vi har inte svikit några löften, vi kommer att göra mera, vi gör en del av det vi har sagt och det kommer mera. Men jag skulle nog ändå säga att den här besvikelsen hos många väljare är begriplig. Mm. Därför att de hade väldigt, ett väldigt högt tonläge i valrörelsen. De sa hela tiden att det här är väldigt akuta frågor. Det är en akut kris med elpriserna, det är en akut kris med drivmedelspriserna. De hävdade att de hade färdiga lösningar. De beskyllde den gamla regeringen för att inte göra det som kunde göras där och då. Så att min uppfattning är ändå att man gav ett intryck i valrörelsen att det skulle komma mer snabbare än vad vi faktiskt har sett. Men som sagt, ett brutet vallöfte är för tidigt att prata om. Men jag skulle säga att många väljare tycker att man inte har levt upp till det än. Det är begripligt.
Men och vad, om väljarna inte tycker att man har levt upp till sina vallöften än, vilka delar är de besvikna på?
Ja, det har vi också frågat om. Och det är drivmedelspriserna som är det absolut största missnöjet med. Och på plats två kommer ju det här med elpris och elpriskompensation då, så att säga. Det är där missnöjet finns helt enkelt.
Så det finns andra områden där väljarna ändå tycker att so far har regeringen presterat bättre?
Ja, man får ju skilja på olika väljare här, och det är ju givetvis så, det är inte så konstigt att de väljarna som har röstat på tidigare partierna finns det lite större förståelse för regeringen. Oppositionspartiernas väljare är ju mest kritiska, där är kritiken massiv kan man säga. Men det intressanta då med tidigare partiernas väljare, om jag säger så, de partierna som är bakom tidiga avtalet då, M, SD, KD och L. De väljare där som tycker att regeringen ändå har levererat, de pekar inte på drivmedelsfrågan eller elfrågan, utan de lyfter fram brottsbekämpning och migration, så att säga. Det är det de är nöjda med. De är inte så nöjda med de här andra sakerna, så att säga. Och många av de väljarna svarar i vår undersökning också att vill inte riktigt sätta ett betyg. De tycker att det är för tidigt. Så att det är ju inte så att regeringspartiernas egna väljare är nöjda med vad man har levererat när det gäller drivmedel och elpris. Men man är inte fullt lika kritisk då.
Nej, men om vi då kommer till, som du säger, bland oppositionens väljare så är kritiken massiv. Hur går det då för oppositionen, S, MP, V och Centerpartiet då? Vad har hänt med opinionen på deras sida?
Ja, det vi har sett är ju ett kraftigt lyft för Socialdemokraterna som nu är uppe på 34% i vår mätning här senast i november då. 4% över valresultatet i det högsta väljarstödet som vi har mätt på nästan 8 år då. Men det är egentligen det som är så att säga positivt för den sidan i politiken då, för de andra partierna går inte alls lika bra då, så att summa summarum så blir det ett lyft på ungefär 4% för mitten vänsterblocket, om man får kalla det så, med sossarna, Miljöpartiet, Centern och Vänstern då.
Men det är liksom sossarna som är...
Det är sossarna som lyfter, absolut. De är hävstången liksom på den sidan.
Nu har ju oppositionen en del då, frågor där de kan kritisera regeringen för att ha lovat mycket och än så länge kanske inte har levererat fullt ut. Vilka delar tar oppositionen fasta på nu?
Socialdemokraterna har ju väldigt mycket skjutit in sig på det här som man ser som löftesbrott helt enkelt. Det har handlat väldigt mycket om det. Och sen har man ju också kritiserat regeringen för att man inte ger mer pengar till, mer statsbidrag till kommuner och regioner i det här svåra ekonomiska läget. Det var väl liksom profilen på Socialdemokraternas skuggbudget då. Men det är väl svårt att säga att Socialdemokraterna lyfter på grund av att man har på egna meriter, så att säga. De har nog snarare fått medvind för att de andra har fått motvind. Det är en rimlig tolkning.
Det är inte riktigt läge för dem att börja jubla ännu?
Det är det knappast, verkligen inte. Alltså. De har mycket svåra saker framför sig som de än så länge kanske inte har tagit tag i. De måste ju, ja, för det första har de ju fortfarande, det är väl inte ett akut problem nu, men under mandatperioden måste de ju fundera över sin egen sida i politiken, så att säga. Det är fortfarande ett väldigt spretigt gäng som finns runt Magdalena Andersson, de andra partierna syftar jag på då. Sen har de den här frågan om arbetarväljarna som i stor utsträckning har tappat samtidigt som de har vunnit. En annan typ av väljare i storstäderna, mer liberala, progressiva väljare i storstäderna, så att de måste ju strategiskt också fundera väldigt mycket på hur ska de hålla ihop den här väljarkoalitionen, eller ska de förflytta tyngdpunkten i den, så att Socialdemokraterna har väldigt mycket att fundera över, och de här siffrorna ja, de är bra nu. Det kommer att hända mycket annat. Så att, det skapar ju liksom ett visst lugn i ett parti, och det kan de ju dra nytta av när man har bra opinionssiffror. Men de har ju inte, de har olösta problem.
De kan inte luta sig tillbaka.
Det kan de inte göra, absolut inte.
Sverige befinner sig ju då alltså i en svår ekonomisk situation. Det är ju någonting som regeringens företrädare upprepat ett antal gånger här under hösten. Och du har ju också tittat här på hur oroliga väljarna är över den här situationen. Både för sin egen ekonomi men också för samhällets ekonomi. Men till att börja med, vad är det som är så svårt nu i svensk ekonomi?
Ja, det som är svårt att vi har två kriser samtidigt som inte alltid brukar uppträda samtidigt. Då. Vi har en historiskt hög inflation med stigande priser. Det är mycket drivmedel och el då, men även maten har blivit dyrare. Och det försöker ju då Riksbanken bekämpa med räntehöjningar, så bolånen blir dyrare också. Problemet är då att i den ekonomiska, i finanspolitiken, så är liksom det standardgreppet för att motverka en lågkonjunktur och komma ur den, det är ju att stimulera ekonomin med att staten spenderar pengar. Men då riskerar man att underminera Riksbankens arbete med att bekämpa inflationen. Så det är ett väldigt, väldigt knivigt läge det är inte nytt nu, men det har förvärrats, och det gör ju att den här nya regeringen tillträdde ju ett knepigt läge helt enkelt.
Mm. Och hur ser då allmänheten på den här situationen som Sverige befinner sig i nu?
Ja, vi har ju frågat då vad man tror om ekonomins utveckling då på 12 månaders sikt i en del av vår undersökning. Och det finns en utbredd uppfattning om att Sveriges ekonomi kommer att vara sämre om 12 månader än vad den är idag. Det är 7 av 10 som tycker så då. Och de som är optimistiska och tror att det kommer vara bättre om ett år, de är få, de är kanske 1 av 10 eller någonting sånt va. Men det är lite lustigt i de här svaren är att man är väldigt pessimistisk när det gäller ekonomin i stort, men det är inte riktigt samma. Folk känner sig inte ännu i alla fall riktigt hotade i sin privata ekonomi. Det är inte samma pessimistiska bedömningar där och inte samma oro. Och vi har också ställt just frågor om oro. Hur orolig är det för det ena eller andra? Och finns ingen stor oro bland flertalet att man skulle bli arbetslös till exempel ännu. Och då kan man ju fråga sig, det kanske är så att folk gör en realistisk bedömning. Folk har en hyggligt stabil hushållsekonomi, de kan rida ut det här. Eller så har krismedvetandet inte riktigt krupit in på kroppen än. Det får vi väl se.
Så man är inte så himla orolig än så länge för sig själv då. Men det ser inte ut i väljarnas ögon som att det blir någon ljusning på ett tag. Alltså.
Nej, vi har också ställt frågor då om med det längre perspektivet och vad man tror fram till 2026 då, när vi har nästa riksdagsval, alltså över hela mandatperioden. Och det är en kvar, pessimismen syns även där då. Det flertalet tror till exempel att räntorna kommer att vara ännu högre då än vad de är nu. Och också att arbetslösheten kommer att vara högre då än vad den är nu. Så att folk ser fyra ganska svåra år framför sig helt enkelt.
Det är ett pessimistiskt folk vi ser här.
Ja.
Men med regeringen då? Hur väl tror väljarna att regeringen under den här mandatperioden kommer att kunna hantera den här situationen?
Ja, Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson har ju ett jobb att göra här. Att övertyga befolkningen om att de kan lita på regeringens och att regeringen klarar av detta. Det finns ett tvivel, det ser man i mätningen som vi har gjort då. Nästan hälften uppger att de har ett litet förtroende för regeringens förmåga, och de som har ett stort förtroende är ungefär var fjärde väljare då. Så att här finns det mycket kvar att bevisa för Kristersson och regeringen.
Och i den frågan då, hur ser det ut? Är det liksom regeringens egna väljare som känner sig osäkra, eller var finns osäkerheten?
Osäkerheten är ju mindre bland regeringspartiernas väljare och Sverigedemokraternas väljare. Där finns det fortfarande ett förtroendekapital. Så att den allra största misstron finns hos oppositionspartiernas väljare. Sen lite skillnad mellan olika väljargrupper också. Kvinnor tvivlar mer på regeringen än andra. Det gör även boende utanför större städer och människor med utländsk bakgrund. De är lite mer skeptiska än andra väljargrupper till regeringens förmåga att hantera den ekonomiska krisen.
Det låter ju lite som att det ser rätt mörkt ut här. Men finns det någonting som talar till Ulf Kristersson och hans regerings fördel? Kan de använda det här på något sätt för att till slut bli vinnare.
Ja, men man kan faktiskt göra en lite mera positiv tolkning då ur regeringens synvinkel av de här siffrorna, skulle jag vilja påstå. Den gamla socialdemokratiska statsministern Tage Erlander, han ojar sig i sina dagböcker över det som han kallade för väljarnas ständigt stigande förväntningarnas missnöje. Det var ju under en tid när allting väldigt mycket gick åt rätt håll i Sverige. Alla fick det bättre materiellt i alla fall. Och det där var någonting som bekymrade honom. Hur skulle Socialdemokraterna kunna leva upp till dessa ständigt stigande förväntningar då?
Nu har de inte riktigt den situationen.
Nej, här. Man kan säga att Ulf Kristersson befinner sig i ett helt annat läge. Och som våra siffror visar så är förväntningarna på hur det ska bli det kommande året och de kommande fyra åren väldigt låga. Och det skulle ju kunna vara ett tacksamt utgångsläge, kan man säga. Det finns ju mycket att vinna här för Kristersson om han lyckas överträffa dessa låga förväntningar. Och det är klart, låga förväntningar är lättare att överträffa än höga, helt enkelt.
Mm. Så om vi hoppar fram då fyra år i tiden, det är 2026, det är snart val. Och du får vara ett orakel. Var befinner sig Sverige då?
Ja, jag tänker inte gå i fällan och säga hur det går i valet då. Va? Det var ju en statsvetare som 2006 just sa att alliansregeringen var rökt. Eller kanske var det 2007. Men efter att, som vi var inne på förut, regeringen Reinfeldt fick ju en svår start. Och det visade sig att det gick bra ändå. De vann ju även nästa val då. Så att, det är ju förstås helt omöjligt att säga. Men det är ju det närmaste året är ju väldigt avgörande för Kristersson förstås. Hur man lyckas hantera den här ekonomiska krisen, och man har ju också en säkerhetspolitiskt väldigt svår situation att hantera. Och skulle, med kriget i Ukraina då och det här att vi inte får komma med NATO på grund av Turkiets motstånd. Men man har ju sett det att regeringar kan ju stärkas väldigt mycket om man klarar att rida ut sådana här kriser. Det var ju vad som hände med Reinfeldt-regeringen. Som ju vände väldigt mycket under finanskrisen då 2008-2009, när man faktiskt lyckades styra den svenska skutan rätt mycket undan från den här krisen. Och finansminister Anders Borg, den dåvarande, och Fredrik Reinfeldt vann ju ett enormt förtroende även utanför sina egna sympatisörer, så att säga. Och Moderaterna fick enormt höga opinionssiffror för att folk helt enkelt kände att ja, men vi klarade oss ju ganska hyggligt ur det här. Så att det är svårt. Ja, jag vet inte om Kristersson och Svantesson är av samma kaliber som Reinfeldt och Borg. Det får vi se. Men de har väl en möjlighet här i alla fall. Att de har en utmaning och de har en möjlighet.
Så allt kan hända efter den här lite turbulenta hösten ändå för regeringen.
Det är vad vi har lärt oss av de senaste åren i politiken. Allt kan hända. Mm.
Tack så jättemycket, Hasse Rosén, för att du guidade oss igenom väljaropinionens förlovade land och regeringens lite turbulenta första tid vid makten.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Madeleine Longo, ljudtekniker Patrik Miesenberger, ansvarig utgivare är Peter Wolodarski och jag heter Evelyn Jones.